Ja, dagens tema har du fått upp på skärmen där, och kanske första tanken när du läser att synden eller Jesus i centrum. Ja, det var ju ett väldigt enkelt spörsmål att svara på. Det här kan vi svara på med en gång. Selvfølgelig det är Jesus, och så kan vi gå hem. Och det är ju kjempebra om det är sån. Jag har allikevel lyst att ta dig med på en rejse runt detta om att ha synden eller att ha Jesus i centrum. Därför att jag har uppdagat att jag kommer till kort här själv många gånger. Att jag mister fokuset, att jag mister vad som ska vara i centrum. Vad som är det självföljliga svaret på detta spörsmål. Så har jag uppdagat att här är det lätt av och till att mista fokuset. Och jag tror att det här vi ska snacka om idag, det vill hjälpa både mig och kanske de få andra som upplever det av och till, kan de också ha det sånt. Vi startar att läsa i Johannes 8. Helt från begynnelsen av kapitlet där. Johannes 8 från vers 1 till 12. Men Jesus gick ut till Oljeberget. Tidig om morgonen kom han igen in i templet, och allt folket kom till honom. Och han satte sig ned och lärde dem. Då kom de skriftlärde och fariseerna till honom med en kvinna som var grepet i äktenskapsbrott. Och då de hade fört henne fram mitt emellan dem, sa de till honom: Mäster, denna kvinnan blev grepet på färsk gärning i äktenskapsbrott. I loven har Moses befalt oss att slike skall stenas. Men vad säger du? Detta sa de för att pröva honom, så de kunde få något att anklaga han för. Men Jesus böjde sig och skrev på jorden med fingeren som om han inte hört det. Men när de fortsatte att spörre han, rättet han sig upp och sa till dem: Den syndfria bland dere ska kasta sten på henne först. Och på nytt böjde han sig ned och skrev på jorden. Men de som hörte detta blev dömda av sin samvittighet och gick bort. En efter en, de äldste först, så alla de andra. Och Jesus blev alene igen med kvinnan som stod mitt på området. När Jesus hade rest sig och inte så andra än kvinnan, sa han till henne: Kvinne, var är disse anklagarna dina? Har ingen fördömt dig? Hon sa: Icke en, herre. Jesus sa till henne: Heller icke jag fördömer dig. Gå bort och synd icke mer. Då talte Jesus på nytt till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska icke vandra i mörker, men ha livets ljus. Det är tidigt om morgonen. Jesus, han har haft sin alene tid med Gud på Oljeberget, och så kommer han till templet för att undervisa. Och mitt i undervisningen så stormar fariseerna och de skriftlärde in med en kvinna som var grepet på färsk gärning i äktenskapsbrott. Och allerede här så börjar det att skurra. Fariseerna, de stormar in mens Jesus står och undervisar. De avbryter ham och kastar kvinnan in mitt emellan dem. Och det är naturligt självklart att spöra här: Hvor är mannen? Så vitt jag vet så trängs det två till att begå äktenskapsbrott. Men det visar bara människosynet som fariseerna hade. Och det är vilket huvudpoängen idag då. Fariseerna, de var likväl inte så väldigt upptatt av själva äktenskapsbrottet, kunde vi läsa. Och inte särskilt så mycket av vad Moseloven sa heller. Men vi läste att de sa detta för att pröva Jesus. För att få nocka och anklaga han för. Moseloven sa att slike skulle stenas. Alltså, hvis han inte gjorde som Moseloven sa, så kunde de sätta fast han. Och andra sidan, om han gjorde det som Moseloven sa, så ville tillhängaren hans flykte från han. För då ville de se att allt det här pratet om godhet och nåde, det icke funkar. Så fariseerna, de var egentligen väldigt förnöjda där de stod.
De hadde virkelig funnet noe som kunne sette fast Jesus. Dette sier Moseloven, men hva sier du? Jesus svarer ikke. Han bøyer seg ned og skriver på jorden. Og mange har spekulert i hva var det han egentlig skrev. De var i tempelet, altså var det ikke stein eller sand eller grus, utan sannsynligvis så var det ordentlig steingulv. Skrev han med fingeren på steinene som et bilde på at da Gud skrev på steintavlene og de ti bud til Moses, så var det som et hint om at jeg var med da dette ble skrevet som dere refererer til. Så reiser han seg opp og sier at den som er uten synd kan kaste første steinen. Og så fortsetter han å skrive på bakken. Hva skrev han nå? Jesus var jo den eneste her som var syndfri og sånn sett kunne ha kastet den første steinen. Kanskje skrev han navnen på de som stod der rundt og anklaget kvinnen. Vi aner ikke. Det står ikke. Og alt sånn blir jo bare spekulasjoner. Men til slutt så leser vi at de ble dømt av sin egen samvittighet og gikk bort en etter en. De eldste først, og så alle de andre. De eldste de hadde vært med lenge nok til å forstå at nå var det de selv som satt i knipe. De som hadde kommet for å sette fast Jesus. Nå var det de som satt fast. Og de hadde sitt rykte å tenke på. De yngre, der med ungdommelig iver og opprør og pågangsmot, de stod på der en stund før de skjønte at oi, vi har tapt. Og så gikk de også ut. Og til slutt er det bare Jesus og kvinnen igjen i midten. Hvor er anklagerne dine, spør Jesus. Har ingen fordømt det? Og så sier kvinnen, ikke en herre. Og i det øyeblikket blir hun frelst. Den som i sitt hjerte tror og med munnen bekjenner Jesus være herre, skal bli frelst. Kvinnen skjønte, hun trodde og bekjente rett etter sin gjerning. Og legg merke til det, da sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Dessverre så har kristne mange ganger sagt til ikke troende at slutt først med din synd, ta et oppgjør med det, og så kan du komme til Jesus, så skal du ikke bli fordømt. Jesus sa, jeg fordømmer deg ikke, nå er det i orden, fortsett med livet, men synd ikke mer. Jesus så at snart skal det komme en dag, da jeg også skal bære denne kvinnens synd på korset. En dag skal jeg ta straffen for det som hun fortjente. Jeg skal bære hennes skyld slik at hun kan få gå fri. Fariseerne, de satte synden i sentrum. Jesus, han satte mennesket i sentrum. Fariseerne brydde seg ikke om at det handlet om et menneskeliv. De ville bare ha synden straffet. Jesus viste at mennesket har en egen verdi som ingen lover kan stå over. Fariseerne, de satte straffen i sentrum. Jesus satte frifinnelsen i sentrum. Fariseerne, de satte dommen i sentrum. Jesus satte nåden i sentrum. I dag når vi ser på oss selv, og vi ser på andre mennesker, så ser vi at ja, vi er ufullkomne mennesker alle sammen. Vi ser oss selv, vi ser andre, og oppdager at det er ikke alt som er på stell her. Det er ikke alt som funker. Det er ikke alt i mitt liv som ærer Gud. Det er ikke alt i mitt liv som er et godt vitnesbyrd om Jesus. Dessverre er det fakta, og det er fakta det kan av og til svi. Men hvordan mitt liv utvikler seg både i forhold til meg selv og i forhold til hvordan jeg ser på andre, vil være avhengig av hvem eller hva setter jeg i sentrum. Setter jeg synden i sentrum i mitt liv, så vil jeg alltid lever under fördömelse fördi att aldrig klara att leva ett helt fullkomment liv utan felsteg. Sätter jag däremot Jesus i centrum i mitt liv, så vill jag uppleva en ydmyk tacknämlighet för vad Jesus har gjort varje gång som jag uppdagar att jag gick fel igen. Sätter jag synden i centrum, så vill jag bli väldigt kritisk och uppmärksam på andra människors ofullkommenhet. Sätter jag Jesus i centrum, så vill jag ha större överbärenhet med andra, därför att jag själv har insett mitt behov av nåde. Det var en gång en som sa till mig efter en preken på ett stämne: åh ja, du har blivit en sån där billig nådepredikant du. Men det finns ingenting som heter billig nåde. Det är en total missförståelse. Den nåde som blir vist mot mig, som blir vist mot dig, den hade en meget hög pris. Jesus måtte betala med sitt eget liv. Han blev oskyldig dömt för mina och för dina synder. Han blev straffad för mina och dina alla syndiga tankar, alla ord, alla gärningar som inte har varit till Guds ära, för att vi skulle bli tillgitt. Gud är helig och rättfärdig, det är sant. Och i hans ögne så vill alltid synd få konsekvenser. Synd ska straffas. Så sånt sett tar icke Gud lätt på synd. Men det som är viktigt för oss att huska på som lever i denna tidsåldern, akkurat här och nu, är att Gud allerede har tömt ut sin straff över alla människors synd. Jesaja 53 berättar oss att straffen blev lagt på Jesus för att vi skulle få fred. Guds krav om rättfärdighet, det blev uppfyllt genom att Jesus döde i vårt sted. Världen som tror att detta gäller mig blir iklädd Guds rättfärdighet i följd i 2 Korinther 5. Därför när Gud nu ser på den troende, så ser han där och med iklädd sin rättfärdighet. Han är förnöjd när han ser det. Han ser inte en som han väntar på att få straffe. Han ser en som det är gjort upp för. Jesus sa här i vers 12 som vi läste att jag är världens lys. Den som följer mig ska icke vandra i mörker, men ha livets lys. Och i 1 Peter 2:1 så skrivs det om att han har kallt oss från mörker till sitt underfulla lys. När då du följer Jesus och lever i livet, men lever i lyset, men begår en synd, vill det då betyda att du faller ut av lyset och in i mörker igen? Det att du och jag inte klarar att leva fullkommen, betyder det att vi inte önskar att följa Jesus? Att vi följer Jesus och vandrar i lyset betyder inte att vi aldrig gör mörka ting. Men när vi faller, så faller vi i lyset, icke ut från lyset. I lyset så blir vår synd avslört, men samtidigt i lyset så ser vi Guds nåde och tillgivelse som ger oss kraft till att fortsätta vandringen utan att följa oss fördömt. Och det är ju ingen grund eller tillåtelse till att leva i synd och tänka att ja, det spelar inte någon roll, Gud tillger mig oavsett. Men det är viktigt att förstå att Gud ser att vi är skröpliga människor, men likväl så är det hopp för oss. Efter att Jesus har fortsatt prata med fariseerna när de kom tillbaka där, läser vi sista versen i kapitel 8, vers 59. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus skjulte sig för dem och gick ut av templet. Han gick mitt emellan dem och kom förbi på den måten. Kapitlet startar med att de kom med stenar för att stena kvinnan. Kapitlet avslutas med att de tog upp stenar för att stena Jesus. Kapitlet startar med att de förde kvinnan mitt emellan dem. Kapitlet avslutas med att Jesus gick mitt emellan dem. Dagens fariseer kräver dom och straff för den skyldige. Och om icke vi kräver det överför andra, så kan tankegången lätt sträffa oss själv när det handlar om ting vi har gjort. Men Jesus han kom och han säger idag till mig och det: ja, domen har fallit. Du blev funnet skyldig, sant nog, men jag tog på mig straffen. Du är fri från skyld och fördömelse. Allt är gjort upp. Allt är färdigt betalt. Kursen lever vi? Kursen lever du och jag där vi snubblar framöver i livet? Om synden är centrum i vårt liv, så är det lätt att bli motlös. Det är lätt att gripas av fördömelse, uppgitthet, och det är lätt också att bli kritisk överför andra. Om Jesus däremot är centrum, så vill hjärtat fyllas både med tack, det vill fyllas med hopp, och det vill fyllas med medfölelse för människorna runt omkring oss. Vem eller vad är det som du har som centrum i ditt liv? Amen. Tack Gud. Tack för att vi kan få leva i fällskap med dig på grund av det som du Jesus har gjort. Tack för att du tog på dig all vår synd. Det som har skett tidigare, det som sker idag, och så det som vi kommer att göra i framtiden. Tack för att du har betalt för alla våra synder en gång för alla. Hjälp oss Gud att ha fokuset på dig. Hjälp oss att känna mer av hur stor nåde du har bevisat oss, slik att vi också kan vara nådiga överför våra medmänniskor. Hjälp oss att se att du har nåde för oss, slik att vi inte blir uppgitt och motlös när icke vi klarar och lever helt fullkomment. Tack för att du likväl icke kastar oss bort. Tack för att du icke stöter oss ut från fällskapet. Och tack för att du har lovd att du aldrig vill svikta oss. Jag ber Gud för var enkelt som är här idag. Du vet våra hjärtan, du vet hur våra liv är och du vet vad vi följer och tänker på. Ber om att var enkelt ska få uppleva dina varma armar runt omkring sig. Uppleva din kärlighet. Uppleva din godhet. Uppleva din nåde. Och verkligen få det överbevis ner i hjärtat om att det är hopp. Det är lys. Det är framtid. Det finns ett liv på grund av din nåde. Ber om din välsignelse och var enkelt. Om att detta ska sätta sig fast djupt ner i hjärtat. I Jesu namn. Amen.